se hur mycket kraft det blir i det här, Paul. Det får ni avgöra efter att vi går hem idag. Jag heter Anna Lennartsson och jag bor i Nora. Jag kommer ursprungligen ifrån Fjugesta trakten i Västernärke där jag är uppvuxen. Det var lite konstigt ljud. Är det jag som... Ska jag... Okej. De säger att de ska fixa. Jag kommer från Fjugesta trakten men bor i Nora. Jag är inte gift. Jag har inga barn. Jag har en gammal Toyota, har jag sagt ibland. Den har varit trofast men dyr på sista tiden. Innan det har den varit billig. Men jag har andra saker än min Toyota. Jag har ju andra relationer som betyder mycket för mig. Och bland annat så är det Andrea som sitter här nere. Vi har ett slags eget kollektiv. Vi bor tillsammans. Vi är goda vänner sedan långt tillbaka. Och de sista 2-3 åren har vi bott ihop. Sen har jag också med mig Eline som kommer ifrån Ramsberg. Som jag har träffat genom mitt jobb. Och det är ju så att jag är pingstpastor i botten. Men jag jobbar nu åt Svenska kyrkan. Och jag jobbar åt Svenska kyrkan i Lindesberg. Det här hade jag aldrig själv kunnat räkna ut, det får jag lov att säga. Men så har det blivit och jag tror och upplever att det här är från Gud. Skulle jag vara anställd i pingströrelsen så skulle man säga att jag är pastor med social inriktning. Jag har delad tjänst och jobbar på sjukhuset inom sjukhuskyrkan några timmar. Och sen så jobbar jag alltså med diakoni, socialt arbete. Och en stor del av den här tiden på församlingssidan lägger jag på någonting som heter St. Mary. Som är ett socialt företag i Lindesberg som jobbar för arbetsträning. För att människor ska kunna komma och få meningsfull sysselsättning och lite självförtroende tillbaka. Egentligen tänker jag att på bibelspråk så handlar det om upprättelse. Och jag trivs med det här, också till min förvåning. Men jag fick ju frågan, jag sökte inte den här tjänsten, utan jag fick frågan. Och då hade jag redan jobbat lite på sjukhuset, anställda Svenska kyrkan, och kände att det här kan nog bli riktigt bra. Så därför har jag antagit denna utmaning. Och man får bara se, man får följa med dit Gud leder, och så får man se vad som händer. Men alltid finns det ju människor, vart man än är, där man går fram, som hungrar efter någonting mer än det vi ser. Och som behöver få höra om Jesus. Så jag är glad att jag kan få stå i tjänst på det sättet. Och jag ber att Gud ska leda människor i min väg där jag kan bli använd. Ska vi be tillsammans igen, hörni, innan vi går in i ordet. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du är här och tack att vi, trots att det är långfredag, får veta om att du börjar ju, du lever precis som Paul har sagt här. Tack att du är levande och verksam, vi behöver inte fundera över det. Men vi gläds ändå åt att få kunna påminna oss om detta, att fira påsk igen. Att få fokusera på det centrala och det viktiga. Och vi gläds så åt att du har vunnit våra hjärtan. Och är det så att det finns människor här inne som inte liksom är fullt övertygade som Paul var inne på, då ber jag Gud att du ska speciellt visa dig vem du är. Att du bara vill oss väl. Att du är alltigenom god och underbar och full av nåd in i allt det vi har i våra liv. Tack att du är här, helig ande. Amen. Ja, det är långfredag hörni, igen. Tiden går fort, ett år går snabbt och det är påsk. Och när jag växte upp så var ju det här en dag som var mer allvarlig. När vi var barn hemma, det kändes som att man inte fick ha roligt. Jag vet inte om de förklarade för oss varför riktigt. Eller också var det bara jag som var trög och inte fattade vad de sa. Men jag vet att vi fick inte smälla några påsksmällare till exempel. Och affärerna var ju stängda. Och det här handlar ju förstås om att vi skulle påminna oss om allvaret i det som hade hänt. och det som vi minns just under den här dagen. Generellt sett så tänker jag att vi har, och kanske ännu mer i vår tid nu än för 40 år sedan när jag var ung, har vi svårt för att stanna kvar i det här jobbiga. Vi har svårt för att stanna kvar i tystnad och i det mörka och i sorg. Vi vill gärna ta ut festen i förskott. Men jag tänker att firandet kan nog bli desto mer och desto större när vi inte hoppar över allvaret som dagens dag för med sig. Vi firar påsk, tänker jag, för att Gud vill att vi ska påminna oss om. Vi behöver det här. Vi behöver påminna oss om vad Gud har gjort för oss i historien. Och det här är ju relevant. Påsken och evangeliet, det är ju relevant för alla människor. Oavsett, tänker jag, om folk här i Fagersta inte har förstått det, så är det i alla fall egentligen relevant för dem. Det handlar om liv och död, vilket berör oss alla. Men jag skulle också vilja påstå att det handlar om en upp- och nedvänd ordning av vår värld. Och med det sagt så tänker jag att vi kan väl stå upp. Du som orkar, är det jobbigt så är du givetvis fri att sitta ner. Men annars så står vi upp och så läser vi idag ifrån Lukas evangeliet kapitel 23. Vers 32 till och med 49. Nu såg jag att Paul har folkbibeln och jag har 2000, så det kanske inte riktigt låter samma. Men då får ni hänga med så gott det går ändå. Vi kommer alltså direkt in i när Jesus är på väg till korset. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen korsfäste de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör." De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: "Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde." Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: "Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv." Det fanns också ett anslag ovanför honom: "Det här är judarnas konung." Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: "Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss." Men då tillrättavisade honom den andra: "Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont." Och han sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." Jesus svarade: "Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset." Det var nu kring sjätte timmen, då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades, förhänget i templet brast mitt i tu och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: "Han var verkligen en rättfärdig man." När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Amen. Varsågod och sitt. Fram till den här dagen, eller till den här punkten, hade folket uppenbarligen talat om Jesus som messias. Ryktet har gått att Jesus är den man väntat på. Alltså den som alla judar väntade på och fortfarande nu idag väntar på. Den som skulle komma från Gud som en räddare. Och på Jesu tid väntade de ju att han skulle befria dem från Roms förtryck. Messias, det betyder den smorde, alltså av Gud den utvalde, smord med Guds ande. Kristus, som Jesus också heter, betyder just den smorde. Och fram till nu har Jesus varit deras bästa Messias kandidat. Men nu verkar det gå helt galet. Ingen får ihop det här. Han har gjort så stora mirakler. Han har helat folk. Han har till och med väckt upp döda. Han har rört vid människor som andra förkastade. Han tog sig till och med auktoritet att förlåta synd, vilket bara Gud kunde göra. Och det är ju därför som han till sist också hamnar på korset, för att han är så provocerande att de religiösa ledarna inte klarar av honom. Och nu tycks det i de allra flesta människors ögon gå helt fel. Han är på väg att dö. Och det här tycker jag att Carola uttrycker väldigt vackert i en ny sång. Hon har precis gett ut ett nytt album inför påsk. Och på den här sången, eller på den här skivan, så finns det en sång som heter Via Dolorosa. Och jag tänkte, jag har frågat om vi kan lyssna på den. Så jag tänkte att vi ska göra det. Den är ganska, den är några minuter, men jag tänker att vi har väl tid, eller hur? Och ni får ta in det här och lyssna på vad hon sjunger och höra smärtan i det som hon porträtterar Maria Magdalena. Det är Maria Magdalenas sång när hon sjunger. Så vi lyssnar på den så länge. Hur kan du låta detta ske? Hejda dem, Gud. Visa den kraft du gömt under hans hud. Som den kvällen då vatten blev vin och den morgon då Lazarus väcktes och kom ur sin grav på hans bud. Skicka änglars armé från det blå. Alltså, man förstod inte vad som hände då den här dagen. Och frågan är om vi förstår det här idag. De som finns runt Jesus vid korset, de hånar honom. De känner till ryktena. Och de säger, kom igen nu, visa vem du är, hjälp dig själv. Bara det att det liksom ovanför hans huvud fanns det här plakatet där det stod judarnas konung. Det visar ju på hur stort man liksom hånade honom överlag. Det säger ju ganska mycket. Folk ser inte längre vem han är. Man får inte ihop det här. Det var otänkbart att Guds Messias skulle dödas på detta förnedrande sätt. Det gick emot allt vad man hade tänkt sig. Ibland tror jag inte riktigt vi förstår. För vi är så vana vid denna berättelse som vi har hört så många gånger. Men Messias förväntades ju komma med makt. Det är inte så att man tolkade Jesaja 53 som någonting som var Messias. Det menade man själv var Israels folk som det stod om som den lidande tjänaren. Messias skulle komma med pompa och ståt. Och så får han utstå korsfästelsen bland det allra grymmaste dödsstraff som vi vet om har ägt rum i mänsklighetens historia. Där man kan utsättas för. Och jag har hört att det var ju till och med därför Rom slutade använda det, för att man började tala om att det var för hårt. Men man uppfann det för att lidandet innan döden skulle bli så stort som möjligt. Och framförallt utdraget, att man skulle plågas. Man ville inte att de straffade skulle dö för snabbt. Deras plågeri skulle vara ett varnande exempel för andra, så att man skulle sköta sig i detta stora romarrike. Man skulle dö en långsam, utdragen och otroligt smärtsam död. Och i ljuset av det här, då tycker jag det är lite intressant att evangelierna, de pratar ju inte så mycket om detta fysiska lidande. Vi förstår ju det, absolut. Men de bryr sig ju om vad det här har för betydelse för oss och för den värld vi lever i. Man fokuserar inte jättemycket på detta blodiga, otäcka. I texten vi läste så hänger två förbrytare som också bredvid Jesus som också skulle dödas. En på vardera sida. Vi vet inte så mycket om de här två männen. Men jag tycker att det är som att de här ger oss hela evangeliet i liksom kondenserad form. Det står att den ena smädade. Han sa, är inte du Messias? Hjälp dig själv då och rädda oss. Man skulle ju kunna nästan vara inne på att han ber om frälsning. Men han gör det på ett kaxigt sätt. Han känner förstås till ryktena och han är nonchalant. Och han slänger ut den här frågan om Jesus inte kunde rädda dem. Och så kommer vi och får höra vad den andra mannen säger. Den andra boven tillrättavisar honom då han tänker att Jesus är oskyldig. Medan de själva är rättmätigt dömda. Den första är spydig, han smädar. Och den andra säger egentligen, skäms du inte för vad du säger? Det är ju som att den här bov nummer två, han verkar se Gud bortom allt det andra. Han säger, är du inte ens rädd för Gud inför döden? Han tillrättavisar den andra. Att de romerska soldaterna hånar Jesus, det är ju inte så konstigt. Att rådsmedlemmarna, alltså de judiska ledarna, hånar Jesus är inte heller så konstigt med tanke på vad de väntade sig av Messias. Och den här skylten som hånar Jesus, den är inte heller så konstig. Hela dödsstraffet är ju egentligen ett enda stort hån. Men den här förbrytaren, han hånar verkligen inte Jesus. Han verkar ganska säker på att Gud har sitt finger med i allt detta. Brottslingen som enligt honom själv förtjänar att dö. Han är den som ser Gud mitt i lidandet. I det som för andra är absurt och avskyvärt. Där ser den här brottslingen någonting annat. Han har ett mjukt hjärta. Och den andra brottslingen har ett hårdare hjärta. Och jag tycker det här är så typiskt för evangeliet på ett positivt sätt. Det liksom är så klassiskt att någon som ingen räknade med i våra ögon, en dödsdömd fånge, den som var förkastad och förvisad och borträknad, den som har gjort bort sig, den som förtjänar ett straff och till och med enligt de andra döden, han är den som ser Jesus på korset. Han ser Gud i Jesus när Jesus ska dö. Han verkar ha en mycket stark tro som är förklädd i enkla och trevande ord. Han tillrättavisar den andra mannen, men han har ödmjukhet och stor insikt i sig själv och i Guds verk. De andra som borde ha sett Gud i Jesus, de som verkligen skulle ha förstått vem han var, de förstod inte, utan det är istället faktiskt deras brist på riktigt andlig insikt som gör att Jesus dör på korset. De som hade så kallad kunskap om Gud, de missade Gud rakt framför näsan. Men en brottsling, han såg Gud där de andra inte hängde med. Och jag älskar det här. Jesus som inte längre såg ut som en Messias kandidat. Han blev igenkänd av en rövare. Han hade fattat att Jesus representerar Guds rike. Annars skulle han ju inte ha sagt till Jesus, tänk på mig när du idag kommer med ditt rike. Och Jesus svarar, sannerligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jag har tänkt på de här orden och stavat på de här orden ganska många gånger tidigare. Och jag har tänkt att det här är stort. Tänk att han ber bara om en tanke och så får han både paradis och gemenskap med Jesus. Gud ger oss så mycket mer egentligen än det vi ber om och det vi förstår. Men det är ännu större än så. Den här mannens tro har aldrig slagit mig så hårt som i år. Jag tycker det här är otroligt vad som händer. Jag jobbar ju, som jag sa, lite deltid inom sjukhuskyrkan. Och i den här typen av själavård så brukar man ibland tala om att våga vara kvar i lidandet. Att vara kvar i vanmakten. Att vi behöver kunna bejaka och bekräfta det hemska som en verklighet. Och inte bara låtsas som ingenting och skynda bort det. Och här finns det en brottsling som delar lidandet med Jesus. Och han, boven, ser Gud i Jesus. Han ser Guds ansikte mitt i det som andra förfärades över. Mitt i det som kan framstå som hemskt och outhärdligt. Mitt i lidandet där fanns Gud. Brottslingen som delade lidandet med Gud själv, han verkar ha fattat någonting av det här när ingen annan förstod. Och det här betyder ju inte att Gud inte är mäktig att göra under. Visst kunde Gud ha räddat Jesus från korset. Om Gud kunde uppväcka honom från den döda är det ju självklart att han kunde ha räddat honom från Golgata, precis som Carola sjunger, i helt mänsklig normalitet. Gud, gör någonting! Det här är så fel! Men det är ju det som är paradoxen. Evangeliet visar ju att makten ligger i lidandet. Evangeliet handlar inte om att räddas från lidande utan genom lidande. Kanske räddas genom vårt eget lidande, men framför allt genom Jesu lidande. Mannen som själv bröts ned. Han såg Gud bredvid sig i det oväntade. Och så fortsätter det här dramat. Det blir mörkt. Solen förmörkas. Och förhänget i templet brast i tu. Jesus ber och överlämnar sig i faderns händer och slutar att andas. Och officeren, alltså en romare, ytterligare en person runt korset, bejakar att Jesus hade med Gud att göra. Han som är van att tillbe alla möjliga romerska gudar. Och hålla på med grejer som vi skulle tycka var förskräckliga. Han bejakar att Jesus har med Gud att göra och han prisar nu Israels Gud. Han är också en av de otippade som berörs av korset. Som förstår att något stort hade hänt. Jag tänker att det här med långfredagen och korset. Det visar oss att Gud fungerar på ett helt annat sätt än vi. När Gud ska förlösa världen och återta den till sig själv. När Gud ska ställa till rätta saker som har gått sönder, hela det som är trasigt. Då gör han i mänskliga ögon något helt ofattbart. För Gud verkar ju sann makt vara. Att äga den och ha den, men att avsäga sig makten. Han kapitulerar inför världens makter och visar en helt annan sida av makt. Gud, tänk om vi tror att Jesus är Gud. Ja, då låter sig ju Gud dödas. Och det går helt emot allt av världens ordning. Allt det vi får intutat i oss hela tiden. Det här är ju helt upp och ner. Och det här är en anledning till att jag verkligen tror att evangeliet måste vara sant. För det är ingen som kan hitta på något så otroligt konstigt att universums Gud skulle låta sig dödas och besegra det onda genom att själv dö. Och när det här händer så är det uppenbarligen en så stor grej så att hela världen rörs. Solen förmörkas. Det är inget litet som händer. Det är den största dagen i mänsklighetens historia tillsammans med uppståndelsen. Hela världens revolution på pågår. Och det börjar hända någonting. Guds frälsningsplan är nu ett mycket stort steg närmare sin fullbordan. Livet vinns genom död. Segern vinns genom kapitulation. Och det här, det är upp och ner. Det här omkullkastar ju det vi känner till. Och det här är vad som möjliggör att vi kan försonas med Gud. Samtidigt som det handlar mer, inte bara om individers försoning. Jag tycker det är intressant att Jesus, han dog under påskhögtiden. När man absolut, man bröt ju ett lamm sönder och åt vid en måltid till minne om vad Gud hade gjort i Egypten. När folket fick gå ut ur landet och var fria från sitt slaveri där på platsen. Men jag tycker det är intressant att Jesus dör under Pesach, under påsken. När döden går förbi. Det är inte på försoningsdagen som Jesus dör. Han dör inte på Jom Kippur. Och jag vill inte säga, vi vet ju att det handlar om försoning. Men jag tänker att det är så mycket mer. Jesu död på Kolgata gör så mycket mer än att rena oss som individer från synd. Vi ska vara tacksamma för det. Men det händer mer. Jag tänker att Jesu död på korset befriar oss med hela skapelsen. Från att vara bundna under den här världens liksom makt, härskare och slaveri. Korset är anledningen till att döden kan passera oss och vi kan gå fria. Och även om det inte är så populärt i Sverige idag, så är det ju ändå så att Bibeln beskriver oss människor som att vi har ett problem med synd. Ett problem som vi själva inte liksom kan göra oss av med. Och synd kan visst handla om saker vi gör, absolut. Och att vi står i skuld till Gud. Men jag skulle säga att det är också mycket bredare och vidare än så. Det är ett problem i hjärtat som gör att vi kanske handlar på ett galet sätt. Men egentligen så tycker jag att man sammanfattar det bättre med att säga att det handlar om Guds frånvändhet. Paulus säger i Romarbrevet 1 att när människan tillber någonting annat än Israels Gud, skapelsens Gud, då får det stora konsekvenser. Det leder till problem. När Jesus dör är det som att allt och alla finns med på plats. Där är olika grupper av människor och olika individer. Och samtidigt tänker jag att det är som att bovarna representerar oss alla. Bovarna bär på skuld. De får sitt dödsstraff, precis som Bibeln faktiskt talar om. Att vi kommer att dö om vi inte väljer att tro på Jesus och ödmjuka våra hjärtan. Men för att få livet och paradiset och även gemenskap med Jesus som boven fick, så behöver vi likt honom ödmjuka oss. Och det här, återigen, jag tänker att det här visar på evangeliets kärna. Den här mannen, han får allt det här. Och han har inte en chans på något sätt att göra bättring eller hålla på med botgöring. Han kommer ju att dö. Det visar oss ju vad evangeliet handlar om. Det handlar inte om det vi gör, om våra gärningar. Han hade inte en chans till att rätta till sina grejer, men ändå får han nåd. Det handlar om att han bejakar att han har ett behov av Gud och han såg sin egen skuld. Till skillnad från den första mannen som faktiskt bad om räddning men inte hade hjärtat med. Det här handlar om oss, det handlar om dig och mig, hur vi ska ha det i våra liv, även när vi dör. Vilken typ av död vi ska kliva in i paradiset eller evig död. Och så är det samtidigt tydligt att det handlar om hela världen. Hela skapelsen är med när Jesus dör. Solen förmörkas. Förhänget i templet bara brister. Alltså en slags gardin som var en slags avskillnad för prästen att komma närmast in till det allra heligaste. Och Matteus evangelium beskriver ju att döda människor börjar leva och kliva ut i sina gravar när Jesus dör. Hela skapelsen är igång. Någonting händer. Det handlar om att alla människor nu ska få tillgång till Gud. Och så är det ju så skönt att det här uppenbarligen inte bara är för Israel, utan det är för alla, eftersom den romerska officeren också kommer till tro och börjar tillbe Israels Gud, han som var en riktig hedning. Jag har redan nämnt behovet av ödmjukhet hos oss när vi närmar oss Gud. Men tänk om det här som jag har försökt porträttera nu här på en stund. Det här som är så svårt och konstigt för oss. Det som egentligen bäst beskrivs som ett mysterium. Tänk om det skulle genomsyra vår värld. Vad skulle då hända i maktens korridorer? Bibeln menar ju att det ligger makt i att böja sig. Inte armbåga sig fram. Det som förblir det stora mysteriet, det går stick i stäv med vad vi lär oss i västvärlden. Men boven, han ser det här. Han ser vad som händer. Han ser att Gud agerar på korset mitt i dramat när de andra inte ser. För mig blir det en tankeställare. Det är väldigt värt att fundera över om jag ser Gud där jag går fram eller missar små och stora saker för att Gud inte kommer i den skepnad jag förväntar mig. Jag lär mig mycket av att vara i Svenska kyrkan. Spelas det här in? Ja. Det är nyttigt för mig. Det visar på mina fördomar. Och jag hoppas att jag får vara med och bryta ner deras fördomar. Jag vet att jag är där faktiskt. Alltså, hur är det med oss? Ser vi Gud i det där andra inte ser Gud? Jag tror vi har mycket när det gäller den frågan att fundera över. Jag hoppas att jag inte är så religiös så att jag skulle vara som en av de ledare, pastor och som nu jobbar i Svenska kyrkan, så att jag skulle missa när Gud gör någonting stort för att jag har min förutfattad mening om hur det ska gå till. Det vill jag verkligen inte. Läser man aposteln Paulus brev så förstår man att han är väldigt fokuserad, fixerad, centrerad kring Jesus och Jesu död. Han säger i första Korinthierbrevet 2: det enda jag vill veta av när jag kommer till er, det är den korsfäste Jesus. Jesu död har blivit liksom centrum och navet för hela hans liv. Frågan är hur det påverkar ditt och mitt liv. Är det centrum? Eller hur har vi det? Och kanske vilken bov? Ja, det här är ju så här när man kommer så här till en plats. Jag känner er ingenting. Jag har aldrig varit i Pingstkyrkan i Fagersta tidigare. Det är ju roligt. Det ger också en viss frihet för man har inga förutfattade meningar. Jag vet ju inte, det kanske är någon här som aldrig har varit i en kyrka i hela sitt liv. Då är ju frågan, vilken bov ska du identifiera dig med? Den som bejakar sitt behov av Gud eller den som blir tillrättavisad för att han är för kaxig? Jag vill uppmana dig att be om mer än en tanke.
vända dig till Jesus.